Värvet görs i samarbete med Acast.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom. Och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av Telia och jag vill inte skryta men jag fick ett jättefint sms från min redovisningskonsult häromdagen. Fantastiskt jobbat med kvittorna förra året. Keep up the good work, skrev han. Det var första gången jag fick så fina ord. Det kändes oerhört Telia. Men att missa ett viktigt mejl för att det markeras som spam, det är förstås inte Telia. Eller strul när du till exempel vill ansluta till videomötet från fritidshuset eller knackigt wifi överlag, det är inte heller Telia. Att göra det lätt att driva för företag, det är Telia. Och för oss företagare som vill att allt ska vara lite mer Telia, ja då är det inte så dumt att vända sig till just Telia. För ju fler tjänster ens företag lägger hos Telia, desto fler förmåner. Och att ha en enda leverantör att kontakta gällande IT, telefoni och uppkoppling, det är Telia. Och för att läsa mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör, ja då föreslår jag att du kvistar rätt in på telia.se/företag. telia.se/företag. Stort tack Telia.
Och sen kom det här erbjudandet. Då tänkte jag, ska jag få en 500 000 för att leva 10 år till? Det slår jag till.
Yeah. gästgivare, professor, initiativtagare till restauranghögskolan i Grythyttan, entreprenör, vinkonnässör, författare, krögare, herrgårdsägare och givetvis frekvent gäst i både tv och radio. Och det där är bara ett axplock av vad Carl Jan Granqvist hunnit med under sina 75 år på jorden. Och av allt det här så är han kanske ändå mest självlysande som gäst i media. Eller, det är naturligtvis där vi sett honom mest. Oavsett om han dyker upp i På spåret med Filip och Fredrik eller testar vin med Mauri Hermundsson i Uppdrag mat, så har han en otrolig karisma. Han är liksom född att vara värd. Men nu är det Värvet och han får vara gäst istället i avsnitt 482 av intervjuserien. Här är Carl Jan Granqvist. Jag tänkte fråga dig hur din vardag ser ut just nu.
Ja, den gör som att jag går upp tidigt och kompenserar det med att gå sent i säng.
Ja.
Så att dagarna fylls.
Jag hade kanske tänkt att du hade trappat ner lite med arbete och sådär, men...
Jag har ju arbetat, har aldrig arbetat hela mitt liv. Jag bara sysslar med min hobby och den behöver man ju inte trappa ner på.
Ja. Men nu är det något slags bok... som du jobbar med, eller?
Flera.
Flera böcker? Mm. Vill du berätta?
Ja, den första boken som nu, båda blir färdiga i år. Och den ena hand heter Svensk gastronomi, en global succé. Och den ska bli den officiella svenska boken vid världsutställningen i Dubai. Och den kommer att översättas förmodligen till 7 språk, men initialt åtminstone till arabiska, till kinesiska, engelska och svenska. Och sen tror jag då att om det blir som vi vill att göra Stockholm till Europas gastronomiska huvudstad 23, så översätts den också till tyska, spanska och franska.
Wow, okej.
Och det är den första boken någonsin i svensk historia som är översatt lite bredare. Och det är ett, vad kan vi säga, att svensk gastronomi, alltså svensk gastronomi global success, det är ju... Det är, vad ska man säga, en typ av testamente lite grann. Det började med att till min 70-årsdag så skrev vi en bok som heter Swedska. Den heter då Från gastronomers u-land till världstopp. Hur kunde det ske?
Mm. Ja.
Och det var Karsten Tyfjö, och det är han som är huvudredaktör för boken. Men jag är ju så att säga lite producent.
Mm. Karsten, han kan sin mat, va?
Ja, vi talar ju aldrig om mat.
Okej.
Okay. Det är ett väldigt egendomligt ord, det går knappt och etymologiskt härleda. För det går tillbaka egentligen till griskött. Mm. Och vi talar ju alltid om antingen ingredienser, hantverk eller måltid.
Mm. Okej. Okay. Okay.
Det är bara svenskar som talar om mat.
Du tycker att det är nästan ett skällsord att säga mat?
Alltså mat är intressant för de som är hungriga.
Mm.
De som svälter. Ja. De behöver mat, de behöver föda. Men ett folk som är mätt och i regel lite övermätt, de behöver gastronomiska upplevelser. Och om du vänder på begreppet och tänker goda råvaror, ett härligt hantverk, och dessutom en gestaltning, då blir det en måltid.
Mm.
Och då är det ju så att vi kristna har ju måltiden som ett sakrament. Och varje gång vi begår det här så blir vi av med vår ångest. Och om jag tar vin då, som jag är intresserad av, så är det någonting som har odlats till 6000 år, vet vi ju. Men det växer ju där inget annat livsmedel finns, där det är torrt och där det är grusigt. Så det är ett utmärkt livsmedel i dessa trakter. Men det är först med kristendomen som det blir Jesu blod. Och i och med att vinet tar en annan form, så är det så att brödet och vinet gör att vi skänks glädje och tillförsikt för livet. Mm. Och det är grunden för den europeiska gastronomin.
Utan att spoila bokens knorr då, men... Om jag fick gissa varför vi har varit så framgångsrika inom gastronomin, får jag göra det?
Mm.
Så är det att vi har en ganska svag självkänsla. Så att vi har tagit väldigt mycket intryck utifrån och gjort dem till våra egna.
Ja, det tror jag inte på. Nej, det är så här att de här nordiska länderna är väldigt olika i sin karaktär. Och vi har en enda nation som har sysslat med köpmanskap, och det är danskarna. De har en borgerskap, de har en borg, de har en mur omkring sig. Innanför den här muren får man handla. Och alla som handlar, de har alltid pocket money. Och ska man göra affärer så måste man ha smörjmedel. Och smörjmedel är alltid gastronomi. Mm. Och därför utvecklas alltid gastronomi där du har en stor handel.
Okay.
Mm. Är du en bonnation som till exempel Norge, så kan hustrun laga billigare mat än att gå ut på etablissemang. Och då får du en mycket agral kultur. Har du storslaget folk som finnarna, så är ju alltid måltid något storslaget. Det är ju bara finnarna som när man konfirmerar ett barn går på stadshotellet och ger dem en sup efter det att man har fått sin dos i kyrkan. Mm-hmm. Det är mycket storslaget. När det gäller Sverige har Sverige en enda utgångspunkt, och det är teknologi. Vi har levt på teknologi, och det blev en succé efter andra världskriget. Hela Europa var krossat. Det fanns bara ett produktionsland med duktiga tekniker, med duktiga ingenjörer och en intakt industri. Och därmed gick vi från världens fattigaste medelklass på 20 år till världens rikaste medelklass. Det är hela sanningen. Mm. Och om du får en stor medelklass som är välutbildad, då kan du resa, du har råd att resa. Och tillhör du då ett folkrörelse nation som Sverige, med religiösa, med olika doktrinistiska tankar som nykterhet och annat, då gör du allting kollektivt. Och det här har det finns ju bara ett land i världen som under 40 år har haft mer än 50% socialdemokrater. Det finns bara Sverige. Och då gör vi allt likadant i min generation, inte våra barn och barnbarn, för de kommer att bli stora egocentriker och väldigt entreprenöriella. Men min generation, de tänker så här nu när man kommer upp i 75-årsåldern. Jag har aldrig levt. Jag ska inte besvära mina barn med en grav. Jag ska brännas, jag ska blåsas bort. Ingen ska behöva ha besvär av mig, för jag har inte betytt någonting. Medan om jag tittar i Bergslagen och går på våra gravar där då, så har man levt, man har varit entreprenör och man reser monument. För man har varit en stor entreprenör. Mm. Det tror jag våra barn och barnbarn kommer att göra över sig. De kommer att sakna att deras föräldrar var så oerhört kollektiva att man inte ens tyckte att man kunde ha en grav.
Mm. Men hur får du ihop det här med gravarna och liksom vår otroliga framgång som matlagningsland?
Alltså, det du just tog upp, det är ju att Sverige genom sin kollektiva sätt att hantera alla frågor har ju blivit världens bästa land att just testa trender i. Det finns ju bara Sverige man kan testa, därför vi är så kollektivt tänka i en viss ålderskategori. Och då är det så att om det nu blir populärt att till exempel äta gott och det blir en del, ja, men då gör alla likadant. Och det är det som är själva undret. Nu är det ju så att 1970, när den här boken tog sin början, var det mindre än 5% av Sveriges folk som drack vin överhuvudtaget. Idag är vi den population i världen som dricker mer champagne per capita på jorden. Det kan man kalla ett under. Mm.
Okej, jag ska inte hålla mig fast allt för länge vid min liksom eventuella felgissning då till varför vi har sådana framgångar. Men jag menar, den typen av husmanskost som du gissningsvis är uppvuxen med bruna bönor och fläsk och saltsill och vad det nu kan tänkas vara.
Det är ju, allt det där som vi älskar.
Ja, men det är ju ingen som gör det längre. Alltså det är ingen under 20 år har ju ätit saltsill.
En annan realitet är att vi har snart inga karlskänkor.
Nej.
Så just den här typen av mathantverk i hemmet har ju övergått till att bli väldigt instrumentell. Och det är så att de här unga killarna nu som växer upp, de har ju gått från när jag var ung, då var ju alla mekade med mopeder eller bilar. Nu mekar man i köket. Mm. Och där är det väldigt mycket maskiner, det surrar och har sig. Och själva köket, om vi tittar på Strandvägen där vi har Sveriges dyraste våningar, flyttar ut i salongen. Och köket som ligger mot gården är numera sovrum. Så man har helt nya värderingar.
Mm. Ja, okej. Okay. Vi får se om vi återkommer till Sverige på något sätt. Men i det här med vad du faktiskt gör på dagarna. Det finns ett par restauranger som du fortfarande är inblandad i.
Alltså, vad jag har kvar är just Vinkällaren Grapp i Stockholm, där man lagrar vin för de som inte vill dricka fostervatten.
Mm.
Och den källan har tre affärsben, kan man säga. Dels lagra vin under optimala omständigheter, det vill säga vibrationsfritt, viss temperatur och rätt fuktighet. Men du måste också ha ett datasystem så du kan hålla reda på dina 1000 flaskor som du har i din källare.
Är det någon som går och vrider på dem i precis rätt intervall?
Det är också en sån där svensk idé att man måste vrida. Det är en process när du gör champagne under en begränsad tid som man vrider på flaskor. Annars kan de ligga stillsamt.
Aha.
Och vila.
Wow. Okay.
Så det ena är affärsbenet. Det andra affärsbenet är utbildning, kurser och möta människor som har med vin att göra. Det tredje affärsbenet är att umgås socialt över vin. För vin är ju något mycket socialt. Det kan du göra var som helst. Men här funkar det både hög- och lågkonjunktur i den där källan. Därför i lågkonjunktur är det bra att dricka det du redan har köpt.
Mm. Jag förstår. Okej.
Okay. Så det är den ena biten. Ja. Den andra biten är ju att jag har haft och varit delaktig i fyra restauranger i Stockholm. Lejontornet och Moderna museets restaurang och Arkitekturmuseets restaurang och Myntkrogens restaurang. Men de är avvecklade för 10 år sedan. Och sedan hade jag ju Grytorens Ersivagård från 72 till 2003. Men ur det uppstod ju restaurangskolan. Och när den väl var satt och fanns, som är en del av Örebro universitet då, så ansåg jag att det var lika bra att jag sålde Ersivagården, för att mina kollegor kunde inte skilja på utbildningen och mig som ägare av ett ersiveri.
Mm.
Då ansåg jag att det var bättre att vi drog en rågång där.
Okay.
Men sen har jag ju Saxo Bruk. Och där driver jag ju också en begränsad verksamhet under 5 månader på året under turistsäsong. Och till viss del även vintertid med event.
Mm. Så även om du då inte ser det som arbete, men det känns ju som att du jobbar jämt, eller?
Alltså min mamma sa ju en gång, min älskade son, livet går ut på en enda sak, kalas. Mm. Allt däremellan är en speditionssträcka.
Mm.
Och jag tycker det är en bra idé och tänker inte sluta den slutsatsen. Livet går ut på kalas.
Jag förstår. Vill du berätta om Saxo Bruk?
Ja, Saxo Bruk ligger absolut så långt österut man kan komma.
Mm.
I Värmland. Och den ligger på vattenlinjen. Så på ena sidan rinner vattnet till Järntorget i Stockholm. Och på andra sidan rinner vattnet till Järntorget i Göteborg. Okay. Det här är Nordens, Skandinaviens demografiska centrum, kan man säga. Det är lika långt till Oslo som det är till Göteborg som det är till Stockholm. Här är svensk välstånd byggt. Och vi hade det bästa av alla järngruvor, Persberg, den fosforfattigaste. Och därför fick vi tillverka nitarna till Eiffeltornet. Eiffel tyckte det där var segt och bra vin. Jag brukar säga till min son när vi dricker champagne högst upp och tittar ut över Paris. Det håller ihop, tack vare oss. Och det där skapar en förutsättning, den här inkomsten som järnet ger. Och det skiljer sig, alltså en bonde som sysslar med att koka järn eller en som gör till exempel säd, den kan sälja säden var som helst. Alla behöver säd. Men järn kan du inte sälja till din granne, för det kan koka det själv. Och det innebär att du måste vara utåtriktad. Antingen vill du umgås med Sankt Petersburg, London eller Paris. Du måste kunna ryska, engelska eller franska. Så att järnbönder är inte navelskådande. De är globalt seende och har alltid varit. Och därför blir ju världen helt annorlunda. Och så tjänar du lite pengar. Och då får du möjlighet att ta hand om galningar. Och utan galningar kan du inte ha någon poesi. Och det är därför sagan finns i Värmland.
Mm.
Den finns med Fröding. Man hade råd att ta hand om Fröding. Man älskade galningar. Man hade råd med galningar.
Mm. Märks det även idag?
Ja, det finns en viss typ av bara intonationen och dialekten och det som gör att man blir på gott humör så fort man hör en värmlänning. Men där finns jag då så långt österut mot Västmanland man kan komma. Och Saxon ligger faktiskt då på gränsen, men sen går man över gränsen och då kommer man till Grythyttan. Och där finns då restauranghögskolan, Campus Grythyttan. Och då vill jag utveckla Saxobruk till att bli någon typ av hem för svensk gastronomi. Så att jag håller nu på och vill gärna donera den där egendomen som är på 200 hektar med 3 fastigheter och 13 hus med en golfbana och skog och vatten. För att just finnas ett gastronomiskt hem, för det finns inte i Sverige. Mm. Och man har utrett det där i årtionden och lagt miljon på miljon. Och alla vill ha det där centrumet i Stockholm. Därför att vi är väldigt centrerade till de här städerna. Men nu råkar världens enda restauranghögskola där vi tar hand om kockar, servitörer och sommelier ett konstfack för de yrkesverksamma finnas i Grythyttan. Och då tycker jag att den här centrum ska ligga nära den här utbildningsenheten som faktiskt har utvecklat 3000 yrkesverksamma studenter, som vi säger då alumni. Och då behöver de ha ett hem. De behöver komma tillbaka och vi behöver hjälpa dem med sina relationer och skapa... Ja, om jag nu ska återgå till utgångspunkten här. Jag talar ju om den europeiska gastronomin. Och jag är helt fascinerad av den europeiska gastronomin som så skiljer sig från alla andra kontinenter. Och det bygger just på det här med sakramenten. Och då är det så att äntligen 14 bestämde man i den europeiska unionen att vi har ett arv, ett gastronomiskt arv som är Europas gastronomiska arv. Och då sitter jag i den här styrelsen för Europas och i den internationella. Och då är det ju så att vi diskuterar ju antiglobalt. Vad kommer att hända med Europa? Och då vet du lika bra som jag att vi är under 10% som är europeer. 90% bor någon annanstans. Vi vet också att i det här Europa finns det ett problem, och det är att vi har alldeles för få akademiskt utbildade. Vi har under 38% mellan 25 och 35, medan man i Sydkorea har över 80%. Vi hänger inte med. Men det finns ju saker som är undantag som Europa är magnifikt duktiga på. Och det är vår kultur. Och därmed har vi exporterat under många hundra år vår musik och teater och vad det nu kan vara. Men även vår gastronomi. Mm. Så hur man instrumentaliserar, hur man sitter, hur man beter sig globalt, det är en europeisk realitet. Och det är ett heritage som vi måste ta hand om. Och då har vi skapat det här dokumentet. Sen för några år sedan, vill säga 8-7 var det väl, så skapade vi genom Nordiska ministerrådet, och Per Unckel som då råkar vara ordförande där, fick vi först 25 miljoner sen 35 miljoner så vi kunde utveckla ny nordisk mat. Då har vi ett europeiskt arv, men vi har också ett nordiskt arv. Och i Gastronomiska akademin har vi nu utvecklat ett symbolum, ett testamente. Vad är då det svenska arvet? Mm. Och det svenska arvet ska vi ta hand om i det här stiftelsen för svenska gastronomi utveckla. Och det där lägger jag mycket möda på. Mm. Och jobba med att utveckla gastronomi som en konstart.
Alltså om vi återgår bara till det här med bruna bönor och fläsk och det där. Alltså det äts ju betydligt fler tacos än bruna bönor i Sverige idag, antar jag.
Men det är olika kategorier av åldrar.
Men jag tänker, tror du att det är ett problem? Eller känner du att det är någonting som håller på att gå förlorat?
Alltså, trender inom det vi stoppar i munnen kommer alltid att finnas och alltid funnits. Gustav Vasa älskade renska viner till exempel. Mm. Mm. Det gjorde vikingarna för övrigt. Så trender kommer och går och måste få komma och gå. Lever en global väg kommer det vara så. Och tacos är just nu någonting som man tycker är roligt med de där klumparna som man skär på. Det är skojigt, tycker somliga då. Och det måste få vara så. Mm. Vet du vad som är gott för mig som konsument?
Berätta.
Allt bygger på sinnesperception. Man tar in med ögonen, näsan, munhålan och öronen. Och då går det in som en elektrisk impuls i hjärnan. Och då kommer det upp till en liten knut som jag kallar för sapperknuten, känna avknuten. Och där möter den dina tidigare erfarenheter och dina tidigare kunskaper. Och då uppstår det en syntes i din hjärna, vad jag tycker om eller inte. Mm. Och jag måste som i en humanistisk värld, demokratisk värld, få tycka att det här är gott. Därför det här är jag präglad på. Somliga kommer att älska surströmming och somliga kommer att hata surströmming. Man måste få ha rätt till det. Och jag behöver inte alls vara ett offer för det där, utan jag tycker om det jag tycker om. Sen kan man inte glömma att när det gäller gastronomi så kan man utveckla. Och så har vi verkligen gjort. Vi har gått från brännvin till lätta viner, smakfulla viner. Vi har gått från att dricka det minsta alkohol någonsin. De unga generationerna har aldrig druckit så lite alkohol som idag. Men vi har aldrig druckit så mycket vin som idag. Man kan påverka.
Ja. Det går inte att gå på restaurang idag utan att, ja, det är klart att det finns massa restauranger som inte har hamburgare, men väldigt, väldigt många restauranger har hamburgare. Det är caesarsallad. Det är liksom, det har varit samma meny nu i 15 år på alla krogar, och så ska barnen äta pannkaka. Vad tänker du om den här likriktningen i restaurangbranschen?
Nu, vi lever ju i en global värld och mycket är ju samma trender runt jorden. Just när det gäller hamburgare, caesarsallad, det är ju en rolig rätt som kommer från New York i och för sig från början. Från Waldorf Astoria. Så det finns ursprung på dem där. Och Hamburg, jag tycker det är väldigt roligt att det där köttet skulle just komma från Hamburg. Mm. Men det uppstår nya saker och det där, man får väl lov att säga då att ofta är de där väldigt bra rätter. Mm. Det är lätt att göra, du kan förbereda, de funkar, de är inte så kostbara. Ofta smakar de dessutom gott. Mm. Så att det är helt naturligt.
Har du en favorithamburgare i Stockholm eller Sverige?
Alltså jag äter nästan aldrig hamburgare, utan då ska det vara så att jag är jättehungrig och det finns ingenting som är öppet. Då kan jag stoppa i mig en hamburgare i och för sig. Och jag har ingenting emot det. Men jag har fullt få att testa mina egna rätter.
Ja, jag förstår. Jag tänker, nu sa du att du skulle vilja donera din, är det din sista herrgård? Du har haft tre.
Jag har. Två herrgårdar och en damgård.
En damgård, sa du? Mm. Vad är en damgård för något?
En damgård har bara ägs av damer. Och det är ju så att allting i svensk juridik bygger på i mantal satt jord. Mm. Mm. Man har mantal. Och då blir det ju en herre och då blir det ju ofta mantal. Och har du en stor mantal så blir det en herrgård, ett herresäte. Det är väldigt roliga gamla etymologiska härledningar på det där. Jag tycker det är skojigt. Och nu har jag själv döpt den där gården, för den är bara ägs av damer, tre systrar. Villa Edro, som den heter. Den har jag döpt till damgården.
Ja, okej. Okay. Ja, jag förstår.
Och jag har skrivit en bok om det.
Ja, du har skrivit.
Den andra.
Mm. Ja, det är den som är på gång.
Den andra boken som kommer ut i höst.
Ja. Är det inte fruktansvärt mycket jobb att hålla en herr- eller damgård vid liv?
Det är ett väldigt engagemang, kan man säga. Mm. Och man måste tycka det är skojigt med sina medmänniskor, för man klarar det inte själv. Mm. Så att man är helt beroende på att kunna engagera sig i det.
Men det här med skrivandet, är det någonting, för att jag menar, du släppte ju, det gjorde du i och för sig i samarbete, men du skrev ju dina memoarer redan för 20 år sedan nästan.
Ja. Det var, jag blev kidnappad av Abbe Bonnier,
okay,
som tyckte att jag skulle göra det, och jag tyckte väl att det var lite väl pretentiöst. Och dessutom är jag dyslektiker, så att det är inte så lätt för mig. Men då sa han att då får du berätta om ditt liv för Lena Katarina Svanberg.
Just det.
Mm. Och hon var ju fenomenal, för hon stenograferade. Så mina berättelser rann på och de bara hon stenograferade ner. Och sen kunde vi gå igenom texterna. Mm. Så att jag kunde. Och numera skriver jag ju ofta för hand med blyerts. Och sen så skriver jag på varannan rad och så går jag igenom texterna en gång till och suddar av mig. Och sen dikterar jag det. Och sedan så går jag igenom texterna. Jag är ju väldigt omständig.
Okej.
Fruktansvärt omständig.
Men det här låter ju också som det är väldigt tidskrävande.
Ja, det, men jag tycker det är skojigt.
Ja, vad roligt. Jag fick en gång höra av radiogeniet Erik Skylt att det räcker med två frågor när man intervjuar. Hur började allt och känns det bittert? Jag tänkte inte börja med att fråga om det känns bittert, för det verkar inte som. Men hur ser du att det började för dig?
Min början är naturligtvis mina föräldrar. Min pappa Johannes och min mamma Maj. Och de är väldigt olika som karaktärer. Min mamma har sin upprinnelse i Bergslagen. Hennes far var den sista som kokade järn i det här området. Och de var lite stolta över den här järnhanteringen. De hade bott på samma plats i 500 år. Och min pappa var borgare från staten Örebro. Och han gick tidigt i läroverket. Och de var gamla när jag föddes. Jag har en 3 år äldre syster. Men de kunde inte få barn under kriget. Och min mamma hade haft 2 missfall före kriget. Och min pappa ärver alla uppdrag av sin svärfar. Så att han är då folkskollärare i grunden, kyrkokantor. Han utbildar bibliotekarie, har 5 körer och scoutledare. Det är en väldig fokusering på folkbildning. Mm. Och sedan kommer kriget och då ska han dels sköta en hel kommun, den heter Socken på den tiden. Och så ska han skida 2 mil och sälja kanoner i Bofors. Ja, och var inte sjuk en dag på 40 år. Alltså med sjukdomar är något nytt som jag hittar på. Ingen var sjuk när jag var barn. Och min mamma som då hade en annan så att säga ekonomisk trygghet än min pappa. Jag är inte för han var otrygg ekonomiskt, men hon hade en annan realitet med den här bakgrunden. Hon var också utbildad egentligen sjuksköterska, men hon omutbildade till handarbetslärarinna. Så de jobbade och mamma älskade kalas men var totalt opraktisk. Så vi hade ju fru Karlsson som lagade mat. Och som var min tante Ella som jag älskade och som jag kunde experimentera, laga mat och ha kul med till vardags. Och vi var älskade, min syster och jag, därför att nu blev det 2 barn efter kriget. Och jag är född 46, det är ett dåligt vinår för övrigt.
Ja just det, det sämsta i Bordeaux historia.
Ja, och alltså för min del måste jag säga då att jag upplevde att vi fick mycket kärlek. Och jag kan inte förstå att de tillät nästan allt man hittar på. Och jag var nog ganska innovativ. Och egentligen så tror jag att hade jag varit uppfödd med yngre föräldrar skulle de inte ha stått ut med mig. Men allt var bra. Alla tyckte det var bra det jag gjorde. Allt applåderades.
Men, vänta, för du sa att dina föräldrar inte kunde få barn under kriget. Men din syster måste ju rimligen vara född 43 då, eller så.
Mm. Så att hon, men det var väl vad man klarade av, så att säga, ett barn.
Okay.
Där. Mm. Mm. Men de andra var ju födda då 36-37 då. Mm. Så att det var, och allt var ju väldigt återhållsamt efter kriget. Därför att jag är uppfödd på landsbygden med Örebro och Karlskoga. Allt var mycket ålderdomligt. Vi hade telefonnummer 35 och min morfar nummer 1. Man kan ju fråga vem man skulle ringa till.
Mm.
Och han hade då smitt upp 2 mil tråd så att han kom ut på järnvägen så han kunde tala med Stockholm. Och han var först med elektricitet och han var först med bil och sådär. Så att det var dynamiskt. Men min farfar var också mycket dynamisk. I staden Örebro. Men här var ett mycket stillsamt familjeliv.
Får jag bara fråga en sak?
Mm.
Du sa att de andra var födda 36 och 37.
Ja, som...
Alltså de barnen som inte överlevde.
Ja.
Märkte du på något sätt av det att det hade funnits barn som aldrig fick...
Nej, jag kan inte påstå. Men när mina kusiner får missfall så kom jag ihåg att min mamma hjälpte dem.
Okay.
Som var ett mentalt stöd för i nästa generation de som hade fått missfall. Hon hade fått det och jag hade knappast inte ens tänkt på det. Och i vår familjegrav fanns det ingen gravsten över dem. Så att säga, därför att de var ju... En var väl inte död. En var dödfödd och en dog bara mycket snabbt efter födseln. Ja. Mm. Och var i och för sig döpt då. Men nu har jag ju lagt, nu har jag gjort en gravsten, det vill säga nu har jag låtit gjuta en stor järnhäl som ligger på familjen där alla är med. För förr i världen heter det Carl Wallenborgs familjegrav och det fanns inte ett kvinnonamn.
Okay. Mm.
Det var patriarkens namn som stod och så låg alla människor där, huller om buller, i familjegraven. Men det tycker jag, jag tog det som en uppgift att gjuta upp i Järnhäll, och nu står allas namn där.
Okej, och var ligger den graven?
I Hidingö.
Okej.
Mellan Örebro och Karlskoga.
Där är du uppvuxen?
Ja, det är jag uppvuxen. Mm.
Ditt intresse då redan som barn, det var att jag får väl inte säga laga mat då, men att vara i köket.
Dels älskar jag och tyckte det var roligt att vara både baka och laga mat. Men sen tyckte jag ju att det var väldigt skojigt att tjäna pengar. Och redan mycket ung, så den första affären jag gjorde var att jag gick in i Konsum och tog gratis almanackorna och sålde dem till bönderna, för de gick aldrig in i Konsum. Och då fick jag 25 öre per almanacka. Och då tyckte jag, inte för jag visste vad jag skulle ha pengar, jag behövde inga pengar. Men jag tyckte det var väldigt roligt att tjäna. Och sen började jag sälja blommor och sen började jag odla mycket med 4H och sen med en litet hönseri och sålde ägg på torget. Så där. Alltså, jag tyckte sånt var väldigt roligt, lustbetonat.
Mm.
Och sen sparade jag pengarna och la dem i ett skrin så där, och så räknade jag hur mycket pengar jag hade.
Okej.
Okay. Ja. Jag förstår liksom inte, men jag tyckte det var skojigt.
Men du sa också att det var mycket innovationer. Så där. Alltså, minns du det första du lagade?
Ja, alltså jag var en hejare på att baka. Plättbakelse till exempel.
Okay.
Och så öppnade jag omedelbart en liten butik i min lekstuga. Mm. Och sålde till helgerna då kakor till folk.
Okej.
Okay. Faktiskt.
Ja.
Och ett av de absolut mest dråpliga är ju det att vi bor in till en golfbana. Och nu ska det bli ISM, juniormästerskap i golf. Och föräldrarna är ändå bortresta. Och jag tänker, jag kan väl hyra ut rummen här. Så jag hyrde ut alla gästrum i våra rum där och till golfspelarna. Och sen hade mamma och jag varit i Berlin. Så vi hade faktiskt köpt väldigt mycket sprit. Det var så att kronan stod extremt bra till för den tyska valutan. Så vi köpte sprit och köpte faktiskt en resväska som vi döpte till Klara Älven för att klucka i den när vi reste. Och så jag hade mycket sprit med mig, så nu sålde jag spriten svart i mitt nybildade pensionat tillsammans med Tandela. Och jag tjänade ju vansinnigt med pengar den där veckan när fredagarna var borta. Mm. Det kommer jag ihåg. Hade jag aldrig tjänat så mycket pengar någonsin.
Hur gammal var du då?
Ja, vad var jag? 13-14 år, någonting sånt. 13 år, någonting sånt. Och sen kommer ju då föräldrarna hem och då säger Tantella att vi måste berätta det här för mamma. Mm. Ja, då gjorde vi det. Och hon sa, okej, men vi säger ingenting till pappan hem. Då bestämde vi det. Och sedan dröjde det till nästa vår. Då ringer telefonen under tiden vi äter söndagmiddag. Och då kommer pappa mycket munter ut och säger, det är någon som vill beställa rum här. Tyckte ju var vansinnigt roligt förstås.
Ja. Men,
det fanns alltså, om du förstår, det var ändå, det fanns en generositet och ingen sån där pryddhet, utan de tyckte nog det var lite kul med det där.
Mm. Ja, en av de anteckningarna som jag gjorde först när jag läste på om dig nu var att jag ville fråga dig om du ser dig som klassresenär.
Alltså, ja, det var klassresenär, för vi tillhör den finaste familjen överhuvudtaget. Därför, om man är uppvuxen på landet och tillhör de här gamla familjerna, då är de så fina som de finare det finns inte. Mm. Och min mamma var med i en syförening som heter Nytta och Nöje, och den var så fin så den dog ut. Mm. För så fina människor fanns i det läget.
Okej, okay, ja. Jag märker det, att jag var ute på hal is där. Så det stämde helt enkelt inte.
Nej, alltså det fanns någon, i det här bondesamhället fanns det någon självklarhet att alla var betydelsefulla. Alla var betydelsefulla.
Mm.
Alla var viktiga.
Hur är det, hade du dialekt när du växte upp?
Ja, alltså jag har ju fortfarande lite dialekt. Faktiskt. Men det blir ju mycket mer när jag kommer hem.
Ja.
Mm. Det är klart att jag tycker det är väldigt roligt med Peter Flack.
Mm.
Och det finns ju så vansinnigt mycket roliga historier, och en av de bästa historierna, det är ju att vi hade ju en person som heter Johan Bern som tog och köpte upp alla hörnhus i Örebro och blev en filur. Och han hade ett harmoniskt äktenskap, och så dog hustrun, och han byggde ett mausoleum över sin hustru och satt där och grät i månad ut och månad in. Och så kom han på att han hade en ganska snygg hushållerska som heter Svia. Han sa att nu slutar jag sörja, nu gifter jag mig med Svia istället. Så gifte han sig med Svia. Och Svia sa att hörde du, alla kärringar här i Örebro har en briljantring, det har inte jag. Så då köpte han en briljantring. Och då var de på kalas och då sa Johan: hör du Svia, pit i näsa så det ser du briljant, det där gnistrar. Det är en sån där narkishistoria.
Ja, vad roligt.
Jag tänker också... Och den briljantringen äger då ett barnbarns hustru idag. Den där. Varje gång jag äter middag med den där Kerstin så tänker jag, ska jag säga pit i näsa? Så det ser briljant och gnistrar.
För hon brukar ha den på sig.
Ja, hon har den på sig ibland.
Ja, vad roligt. Men du, det kändes ju som att det var väldigt självklart för dig att du skulle liksom förkovra dig, att du skulle, att det skulle vara, att du skulle ha en utbildning. Har jag förstått saken rätt då?
Alltså, mina föräldrar, eftersom de nu var lärare båda två, så då ville de ju veta hur kodum jag egentligen var. För är man uppvuxen med kor är det enda man kan jämföra med. Så min pappa kom på att de skulle testa mig innan jag började skolan. Det var ändå, han var ju skolchef där, skulle kalla sig rektor idag. Och då ville han veta hur dum är hans egen son egentligen. Och då fick jag ju då svart på vitt på att jag led av dyslexi. Och då säger min pappa till min mamma: om en... all pedagogik bygger på sinnesperception. Man kan inte lära sig någonting om man inte använder ögon, öron, näsa, munhåla. Om den här ungen nu är ordblind och inte tar in kunskap med ögonen, då får du läsa högt, så får han ta in kunskap med öronen istället. Och då säger min mamma: ja, jag kan läsa en gång, men du får fan med komma ihåg. Mm. Jag tänker bara läsa en gång. Mm. Och då har jag övat upp det där och minnas. Så det är ju mitt gard, kan man säga. Att omedelbart koncentrera mig på det som jag tagit in via öronen. Och jag tycker det var väldigt bra, för gastronomi bygger ju faktiskt på sinnesperception, som jag sa förut.
Just det.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack Lundgrens. Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, Det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente.
Vad blev det för utbildning för dig?
Alltså, jag krånglade mig genom läroverket och fick läsa extra varje sommar.
Vänta, läroverket idag är högstadiet? Nej.
Ja. Läroverket i Örebro då. Mm. Och jag var bara den första som gick på Nikolaj högre allmänna läroverk för flickor med pojkar. För det blir samskola.
Okay.
För det fanns ju också ett Karolinska högre allmänna läroverk för gossar med flickor. Mm. Och det berodde på vilken sida om Svartån man bodde. Så jag åkte in på flickläroverket där.
Oh.
Och jag hade då väldigt fina lärare faktiskt. Som var förstående. Trots att det där är ganska tidigt. Och samtidigt fick jag naturligtvis läsa extra på somrarna hos klärkarna på Klärkängen, och det hade min mamma gjort. Och min mamma sa att herr Granqvist är dummare än fröken Wallenborg. Det var min mamma det.
Okay.
Det enda som biter på unge herr Granqvist, det är 2 matskedar resinolja och en piska som går med elektricitet.
Oh, yeah.
Det var den tidens pedagogik.
Okej. Okay. Fick du smaka på piskan med
det? Nej. Men hon var mycket originell. Ja. Man älskade henne, klärkarna.
Resinolja är någonting som jag bara känner till från Kalle Anka. Det var någonting...
Det var väl någonting man fick som medicin.
Just det. Mm.
Jag kommer bara ihåg det där som hon sa. Hon kallades allmänt... Hon hade en hund som hette Raskenstam. För han sol och vårade henne på pannkakor. Men då kunde man få en pannkaka samtidigt som hund.
Okej. Okay. Ja. Så du krånglar igenom
läroverket.
Ja. Får en grå mössa.
Ja, en realexamen.
Och sen blev det...
Sen gick jag igenom en praktisk, det som heter Handels i Örebro då. Och därmed en specialinriktning på dekoratörsutbildning faktiskt.
Okay.
Och sedan så vill jag ägna mig åt restaurang. Och jag hade ju hållit på och pyssla lite sådär. Och sen hade vi en liten gård som min mamma hade köpt som heter Västergården. Så jag hade lite sommarpensionat där. Alltså helt svart helt enkelt. Men det var ju lite totalt omodernt. Så att, men jag liksom gick och funderade på det där. I alla fall så säger mina föräldrar nu när jag vill ägna mig åt det här att du måste ha en akademisk examen. Du får gärna bli kock eller servitör. Men det är inte säkert din kropp stoppar efter 50 som kock eller servitör. Och då började jag läsa konsthistoria här i Stockholm 68.
Okay. Mm.
Och då hamnade jag mitt på Holländargatan med Olof Palme på en låda. Och Anders Fryshuset. Karlberg.
Mm.
Från andra. Och kom in i det här röda gänget på Holländargatan och blev lite chockad över att det fanns så radikala människor. Jag som kom från en så oerhört konservativ miljö. Så jag var tvungen, jag brukade skämta med att säga att jag var tvungen att sätta på mig en smoking och ta klar champagne och svalka mig inför detta möte. Men jag fick ju väldigt många vänner i det här radikala gänget som jag har kvar.
Radikaliserades du?
Nej, det kan jag inte påstå att jag gjorde. Men jag fick ju väldigt mycket kul med de här radikala. Och det var ju mycket diskussion.
Mm.
Man stod inte där utan att det var en dialog hela tiden.
Okay.
Och man fick slipa sina argument.
Ja. Men kom du från ett politiskt håll överhuvudtaget?
Nej, det kan man inte påstå, men det var ju oerhört konservativt.
Ja.
Alltså, du vet att om du är uppvuxen på landet, bland mest de som håller på att koka järn eller varit lantbrukare, så äganderätten, det är det centrala. Och det här att socialisera ägandet, det var som ett rött skynke. Det sa för övrigt min pappa när han låg på dödsbädden. Och han piggnade till ett ögonblick och då satt min syster och läste Örebro-Kuriren. Då säger min pappa när jag vaknar upp ur koman: ta bort det röda skynket. Det tycker jag var en rolig in i döden. Kunde han inte tänka sig något rött? Ta bort det röda skynket.
Men dekoratörslinjen då som det går och konsthistoria, vad var tanken att du skulle använda det till?
Alltså jag hade någon bildningshunger också. Och det här att läsa konsthistoria och träffa professor Tuds och professor Carling, det här låg då på den tiden på Drottninggatan. Det ligger mitt emot Spökslottet och där var ju universitetets nav, Spökslottet på den tiden där. Och så träffade jag ju då väldigt mycket roliga personer. En kär vän som heter Gyllenhammar och en annan kvinna som jobbade. Jag jobbade ju extra då på Auktionsverket som vaktmästare. Och jag träffade då en hel värld utav, och sen fick jag extra, på den tiden fanns det ett monopol med auktionerna, det har man glömt. Och det innebär att Bukowski var tvungen att anlita Stockholms stads auktionverk för att klubba auktionen. Okay. Och då fick vi som vaktmästare vara på Buckan. Och jag fick ett väldigt hedersamt uppdrag där, och det var så att det fanns en ring av antikhandlare. De stod ute i hallen och då ställde de mig mitt emellan, för jag skulle då förmedla budet till auktionisten. Och det var ju väldigt prestigefyllt, därför att de kunde ju säga den där antikhandlarna att det var inte vi som bjöd, det var han. Mm-hmm. För det var jag som hade bjudit. Men jag fick det uppdraget och doktor Aronovic som ägde Bukowskis på den tiden tog in mig och jag fick 100 kronor i tips. Du vet, det var så mycket pengar som jag var tvungen att ringa till tante Ella och berätta. Jag har fått 100 kronor av doktor Aronovic. Så det var många. Och så fick jag ju nya nätverk. Mm. Och sen hamnade jag ju på restaurangskolan i Örebro. Och sen hamnade jag på Operakällan. Och då blev det nya nätverk, kan man säga.
Ja.
Så jag har antikvärlden, auktionsvärlden, och sen kommer de här andra. Också naturligtvis den här bildningen. Jag glömmer aldrig den första postdoc-seminariet som vi hade i Storkyrkan om Sankt Göran och draken och Notke. Och där vi satt och drack röven och tittade på den här relikgömma utav sturarna. Ja, det var dimensioner som var roligt att få i den där åldern.
Mm. Jag har en känsla av att du kan massor om konst, massor av om arkitektur, massor av historia, hantverk och antikviteter. Liksom, var tar den slut, din kunskap?
Nej, men den är ju väldigt inriktad på vissa av mina intresseområden. Och sen är jag ju, ja, i och för sig var man ju för min familj väldigt orienterad. Eftersom min pappa var musiker var det alltid musik och man fick följa med. Min mamma älskade teater och deckare. Mm. Så man fick läsa, hon hade deckarcirklar och skönlitteratur. Så att skönlitteratur och deckare och sånt där, det diskuterades i hemmet. Ofta efter gudstjänsttid så träffades man och drack te och då gick man igenom de politiska händelserna.
Okay.
Och det var några familjer som umgicks. Och det var väldigt alltid diskussion om förändringar och händelser, så att man är ju van vid det där och tyckte det var väldigt kul. Så man blev väldigt allmän orienterad faktiskt.
Ditt första liksom arbete efter all utbildning då är på Operakällaren. Hur var den tiden?
Nej, det var ju en praktiktid där.
Okay.
Och det fanns en inbyggd utbildning som Tore hade startat. Och att få komma, det var det nämligen så att jag hade ju då helt plötsligt blivit med en liten antikaffär i Örebro. Jag älskade ju att tjäna pengar hela tiden. Och då jobbade jag på Auktionsverket och då tog jag med mig grejer och så sålde jag det på den här Rubensgatan i Örebro. Men samtidigt den sommaren så jobbade Erik Lallerstedt av någon anledning på Strömparterren. Därför den nuvarande, den ägaren av det där, Bror Björud, hade helt plötsligt blivit direktör för Grand Hotel i Stockholm. För Grand Hotels direktör hade omkommit. Och då tillsatte familjen Wallenberg tydligen då den här Bror Björud. Och han hade i sitt stall denna Erik Lallerstöd som har skickat ner för att ta hand om strömpartären i Örebro som låg under Stråhotellet. Och vi blev väldigt goda vänner och jag tog med honom ut på herrgårdsrunder och han träffade då en av mina goda vänner till lika släkting, Bitte Hedengren. Så vi hade skojt och det är han som fixade in mig på Bergkällaren. Och så hamnade jag hos Uno Hedman och så hamnade jag på Operakällaren. Och det blev ju förtjusande alltså, att få komma dit. Alltså denna bildningssugna och oerhört kunnig och social Tullrättman.
För yngre lyssnare, vem var han?
Ja, alltså Tore var ju en fokuserad person med ett väldigt brett nätverk inom sin familj. Pappan var ju helt galen. Okay. Och han hade friat till sin hustru i kyrktornet på Strängnäs domkyrka. Han ställde sig på händerna, hade öppnat luckorna rakt ut och skrek till sin hustru: jag älskar dig, gifter du med mig, och gifter du inte med mig så kastar jag mig ut för tornet. Och då skrek hon ja på en gång. Och det var inget lyckligt äktenskap. Faktiskt. Och det var utgångspunkten för Tore Wettman. Sen föddes han ur denna. Och han var ju ungdomsförfattare, Tores pappa. Mm. Mamman hade en mycket stabil borgerlig bakgrund. Hennes föräldrar kom från Djursholm och så här. Och hon hade en syster som gifte sig med Tor Bonnier.
Okay.
Så att när Tore, och Tore ansågs ju då, några har sagt att han var dyslektiker, men vi tror inte det. Därför det visar sig att det är inga stavfel i hans brev. Och han har en verbal förmåga som är genial. Utan vi tror, åtminstone min analys är, att han var ett ADHD-barn.
Okay.
Mm. Han blev ju redigerad 8 gånger. Right. Mm. Och det tyder ju på att han säkert var någon ADHD. Och så tar ju mamman upp med Tor Bonnier: vad ska jag göra med pojken? Och då säger Tor Bonnier: gör honom en kock, för då svälter han inte ihjäl. Och så fick han börja utbildningen. Och sen mognar han ju. Men jag tror att han hade för mycket energi. Precis så där. Och så blir han ju bästis utav någon olyckshändelse med prins Bertil. Och de där blir ju ett radarpar. Men han har alltså en social ambiance omkring sig i sin uppväxt. Och hans styrelse är ju helt sanslös. Det är Bonnier som är ordförande. Vad säger det? Hallenberg som är ordförande, Bonnier. Och sen är det dessutom Gustav Walli.
Okay.
Som ju då ansvarig för all kabaret. Mm. Och det innebär när han köper Rish och den startar en vecka före freden. Mm. Så han köpt och byggt om den. Och med den här eminenta styrelsen för Rish då. Mm. Och då säger naturligtvis Wallenberg, Bonnier och Gustav Walli: all representation på Rish. Så det var fullt från första dagen.
Ja, wow. Mm.
Men sen var han en charmant. Han var en otrolig sensibel person. Oerhört känslig och utbildningsfixerad. Och vi kom ju då varandra mycket nära så småningom. Och han älskade det här med att göra gastronomi till en vetenskap. Mm. Jag fick vi kommer ända nära där.
Det faktum att vi har väldigt fin gastronomi i Sverige idag antar jag lite är tack vare Tore Wretman, eller?
Alltså, i Norden var ju Köpenhamn. Där hade vi borgerskap. Det fanns en fina restaurang. Alla åkte för att äta gott. Och sen uppstod det väldigt egendomliga omständigheter i Sverige. Och den mest egendomliga omständigheten är 17 när vi monopoliserar och gör en ny, helt ny alkohollagstiftning. Och då säger man att det får bara alkohol i stadsplanerat område. Så tog man bort 3 landskap, Skåne och Blekinge och Halland, för de stod så nära Danmark. Och därför kunde de göra servirerna kvar i de landskapen. Men för övrigt så fick du starta någonting som heter turisthotell och stadshotell. Och turisthotellen var en egen organisation och där fick du inte dricka sprit. Och då var det ju bara gymnastikdirektör, för man åkte dit för att få lite mer lantligt liv på de här turisthotellen. Så när jag började i branschen så har man 2 organisationer, stadshotell och turisthotell. Och turisthotellen är väldigt dominerade av kvinnor faktiskt, och stadshotellen bara karlar. Och här växer det fram då är det så att Tore med sin sociala pondus och sin geniala hantverksskicklighet kom ju liera sig med de bra krögarna och får igång Hasselbackens utbildning.
Okay.
Och det blir den första bra, och han gör det tillsammans med Folke Hildestrand som är inom Sara-bolaget. Så att man sätter igång, köper upp, och då är det bara till för krögarna i Stockholm så du kan utbilda dem. Så där har vi embryot. Sen fanns det några landstingsägda utbildningar. Örebro var en av de första, Sandviken. Sen fanns det några utbildningar i Göteborg och Helsingborg där du hade flotta, alltså handelsflotta. Mm. Så vi var tvungna att utbilda dem där som åkte på sjön. Sen ska du komma ihåg att väldigt mycket av vår kunskap kommer från det militära. För vi var tvungna att ha fortifikation. Mm. Och då utbildade man lite fina familjemedlemmar, alltså från finare familjer, som Reinhold Geijer. Han är alltså skolad inom det militära då. Och han blir ju chef så småningom för Storlien. Okay. Och bygger upp Storlien. Sen ska du komma ihåg att i Sverige får du bara servera alkohol om det är statligt. Så att järnvägen får servera alkohol. Och när jag kommer in i branschen så är det fortfarande... Jag fick ju ändå spriträttigheter, så det luckras upp en aning 1972-73. Mm. Men det var oerhört att man måste sälja så mycket mat i kombination med sprit. Och det fick inte ha mekanisk musik.
Mm.
Och det innebär att när Tore startade så var han tvungen att ha en pianist även i cocktailbaren. Det var tvungen att ha levande musik. Och hela Sverige fanns det då restaurangmusiker, och de spelade precis samma musik. Drömmen om elen, den gick över hela Sverige 20 över 9 varje kväll. Mm. Så man visste hela repertoaren, okay, vad restaurangmusiken var.
Ja.
Och borgerskapet var ju ganska... kom ihåg att om jag tittar på Operakällan så är det ju bara män på lunch.
Mm.
Och sen är det män och kvinnor, och de går familjevis. Så det finns inga kvinnor som går ut på restaurang som pinnar. Så det är en modernisering efter kriget, och det blir en kontinent. Alltså det är som en ny värld om jag jämför med den jag växte upp i.
Mm. Säger du Panrish om baguette?
Ja, det är ju roligt.
Ja,
att han tar, att han tar och lägger till sitt namn, Rish, till ett bröd. Pan Rish.
Ja.
Epis Rish. Så att han är oerhört nytänkande, tror du, med sina restauranger.
Men vilken var din första restaurang? Alltså som du drev själv?
Som jag drev själv? I Grythyttan förstås.
Ja, jag förstår.
Mm.
Och,
jag kom ju dit 72. Och vi startade den 17 mars 73.
Mm.
Min pappa anser det där otänkbart. Det ska ju bli bensinransonering, och som pappa säger, det är väl ingen människa som tar av sina med sin bensinransonering för att äta en dyr lunch hos dig. Otänkbart. Och då sa mamma, jag kan skriva på en checkkredit. Så det är bra att ha två fredagar.
Mm. Ja. Så du kunde starta den?
Ja.
Var det succé från början?
Ja.
Ja.
Jag fick ju börja med att motannonsera.
Okej.
Okay. Vi har inte öppnat än, det kom så mycket folk. Och alltihopa beror på att det kom rätt i tiden. Vi hade haft det här med de stora händelserna. Alltså man var trött på politikerna. Och det som liksom satte fokus på det där, det är ju anbråket. Och nu hade man tänkt att politikerna ville riva Gersuvret och bygga ett dom och sen parkeringsplats åt ålderdomshem. Och så fanns det en hembygdsförening med Arthur Lindqvist i spetsen som motsätter sig att riva Gersuvret. Och då blir det så att säga en journalist i Örebro som heter Anders Claesson, som blir mycket känd sedermera och blir chef för Svenska institutet och kultur. Men då är han chefsredaktör för Nextada. Han driver med liberal press tillsammans med Dagens Nyheter anbråket mot att riva Gersuvret. Så det blir ett jätteintresse.
Ah,
och sen så vinner Arthur Lindqvist och hembygdsföreningen, och så småningom ska de ha en gersuvar, och så råkar jag bli gersuvaren. Så jag kom i rätt ögonblick.
Mm. Vad var din ambition med gästgiveriet då?
Jag är övertygad om att hela min ambition det var att ha ett kalasställe.
Okej, okay, ja.
Och jag satt upp ett plank sedan runt trädgården så där. Jag kände att nu är jag ett rum som är mitt rum här med köksträdgård och vackra blommor. Och här ska folk umgås. För jag gillar ju det här att måltiden öppnar upp för empati. Man lär känna varandra med att och dricker och går, man doftar på blommor och går runt i en park så där. Så det blir empatiskt.
Mm. Vad serverade ni för mat när ni öppnade?
Inredningsmenyn bestod av lerpottesill. Alltså det var en sill som man hällde med smör, noisette, mellan noisette och noir, och så det puttrade lite. Och sen var det hackad rödlök och lök ovanpå, och så var det färskpotatis. Och sen varmrätt var ju kalvstekstek på björkrisbädd med färskpressad gurka och lingon.
Okay.
Och gräddsås. Och sen så gjorde jag en, faktiskt lustigt nog, en glass. Och den var gjord på mörklor. Mörkelglass.
Wow.
Nu får man ju inte äta mörklor längre. Men, och det hade jag, den idén hade jag fått utav en resa i Frankrike där vi åt tryffelglass. Och det var så jäkla gott med tryffelglass. Och då kokade vi en glass med mörkelglass.
Okay.
Sen hade jag dessutom en annan dessert med flamberade körsbär, kommer jag ihåg. Också serverades med lättvispad grädde och vaniljglass.
Men kände du att det här är ditt rätta element?
Alltså jag tyckte det var så kul.
Ja.
Och det här att ta emot gäster och lära känna folk. Och det blev ju så många roliga möten. Och en av mina första journalister, det är Margit Winberg. Hon hade Snackbaren, hette det på den tiden, i Veckojournalen. Och hon skrev om det där och alla gjorde som hon sa.
Okay.
Så på den tiden fanns några journalister som styrde borgerskapet. Mm. Så det blev ju fullt. Så dels hade vi ju söndagluncherna, det var smörgåsbord. Och det var ju lokal, eller regionens folk som kom. Så vi hade ju ofta tre sittningar.
Vänta, nu är vi
73.
Ja, just det. När du har öppnat eget så att säga.
Ja, och då blir de här smörgåsborden och då åker man dit och äter. Och sedan så kommer de här weekendarrangemangen som jag börjar bygga upp. Och då är det ju mycket Stockholm.
Mm. Det här med att kunna prata om vin på det sättet som du gör. Har du alltid kunnat det?
Alltså, jag kände väldigt tidigt att jag är väldigt begränsad. Och då tänkte jag att jag måste ha någonting där jag känner mig trygg. Och då bestämde jag mig för att det ska bli vin.
Mm.
Vin ska bli min grej. Och det gjorde jag väldigt tidigt.
Mm.
Och då började jag läsa allt om vin och resa. Och nu är det så ändå att jag har ju åkt där och jag gjorde ju det så tidigt i mitt liv. Och jag har så mycket vänner där så jag känner mig trygg med det där.
Mm. Och där i det här fallet, är det framförallt...
Vinvärlden.
Ja, okej. Okay. Så det är hela, du är i Kalifornien, du är i Bordeaux och så vidare.
Ja.
Ja. Hur är det med...
Australien, hela faderullen.
Alltså, mm. Hur går det för nya världen?
Alltså det är ju så dynamiskt. Alltså vin är ju en produkt av fred. Och alla goda viner fodrar väldigt mycket fred. Och vad är det som gör vin? Jo, mycket kapital och mycket mantimmar som man brukar säga. Och det innebär att så fort det är krig så blir vinen mycket sämre och sötare. Och ju längre fredsperiod, ju torrare viner dricker man.
Därför att man har tid, eller?
Ja, det fordrar mycket mer engagemang att göra vin.
Mm.
Så att vi har ju aldrig haft så lång fred på jorden i de här områdena. Sen finns det vissa undantag där man fortfarande gör bra vin fast i krig, Libanon till exempel.
Okay.
Det är ju oerhört originellt.
Chateau Musard.
Mm. Det var kul. Mm. Det är ett av mina favoriter.
Vad härligt.
Ja. Tycker du om det?
Jag tror inte att jag har druckit det.
Nej.
Det måste jag...
Men du kommer ihåg det?
Ja, självklart. Den här typen av otroligt exklusiva viner då. Jag känner inte till så många. Men om vi tar Cheval Blanc till exempel. Som ju kostar från 8000 buteljen till astronomiska summor. Mm. Är det värt pengarna?
Nej, men man kan inte tänka så, därför att det finns ju saker och ting i en global värld där det mer är ett uttryck för en social kontext.
Mm.
Så du dricker ju inte smak, utan du dricker en social kontext.
Mm.
Och då om du får tillväxtfaktorer i Globen så ökar priserna där. Jag menar, herregud, jag köpte ju de där vinerna på rea i Sverige 72-73. De kostar ju 100 kronor. Alltså 1947 och 55 köpte jag på rea under 100-lappen.
Oh.
Och nu kan man sälja dem då samma årgång kanske för 40 000 någonting sånt. Mm. Så det är en hysterisk utveckling.
Hur många buteljer äger du?
Några tusen.
Ja. Spridda, men de flesta ligger här i Stockholm då, på Grapp.
Ja, och det, men jag har genomgått en oerhörd pärs det sista året.
Berätta.
Alltså 2020 är ett svårt år för mig då. Och det började med att man skulle lägga ner Campus Grythyttan. Och då fick jag ju dra en lanser där, det var i februari. Och sedan byggde jag om ett hus, jag ville göra det här kamp. Jag ville ju göra min stiftelse, och då skulle jag ha laborativa kök, och så skulle vi utveckla det här till ett hem för svenskast nu. Och då blev det ett år försenat, och istället för 8 miljoner gick det på 16 eller 17 eller 18 miljoner. Och det innebär att hela min ekonomi, för jag hade byggt upp för 8 miljoner, 9 miljoner, och nu blev det dubbla. Och då var jag tvungen att sälja vin. Jag sålde bland annat en låda, vet du varför, där de gav 120 000 kronor flaska i Hongkong. Men det hade jag ingen lust med, jag var tvungen för att få fram lite miljoner där.
Mm.
Så att jag har gjort mig av med, sorgligt nog. Men, och samtidigt då så går min ansvariga för det här i väggen, för det blir för mycket för honom för allt det här. Och samtidigt dör min onkel som sitter på familjeförmögenheten. Han dör också i februari. Då har han testamenterat, han inga släktingar, han testamenterar 50 miljoner till gravens skötsel. Oerhört originellt får man säga. Ja, man blir alldeles utmattad. Och sedan så dör min mycket kära vän i augusti, den 7 augusti. Så det var slag i slag hela perioden där. Det var tragiskt att han dog, oerhört frustrerande för mig. Det är tragiskt att sälja sina älsklingsvinerpension i Hongkong.
Ja.
Men allt blev sådär.
Men känns det som att det är på väg upp nu?
Ja.
Mm.
Och fördelen var att Grapp gick så bra. För det är bara nördar där. Så det gick ju bättre än någonsin.
Mm.
Under den här. Och så pandemin. Jag menar, vi får inte glömma pandemin överallt. Jobba. Så att den där anläggningen där uppe kom ju helt av sig. Men vi kom igång faktiskt 1 juli. Och det blev mycket mer folk än jag hade anat. Och jag höll på att jobba ihjäl mig. Jag tog i disken och receptionist och alltihopa. Mm. För jag hade inte råd att anställa några.
Okay.
Så att jag jobbade som aldrig förr.
Oh, wow. Du, jag träffade min pappa igår, så sa han, ja, Carl Jan, vad han har gått ner. Och då tänkte jag att han främst syftade på vikten.
Ja.
Och det var ju väldigt omskrivet när du var med i Biggest Loser, VIP och så vidare. Men är det en följd av din diabetes att du har fått lägga om liksom din livsstil?
Ja, det kan man säga. Jag har ju fått då en väldigt bra livskamrat, professor Kerstin Brismar. Och det är ju egendomligt det här med diabetes. Det är ju en av världens största folksjukdomar. Och det är Sverige som har varit framstående där. Och vi har ju drivit fram, och det är vi som har ligger till grund då. För att jag har nu, vad heter den här sprutan?
Insulinet.
Och insulinet är ju framtaget och utvecklat av en person som var gastronom förut och var med i Lilla sällskapet. Nu tappar namnet på honom, kommer alldeles strax. Och då är det så att det har ju aldrig varit fint att tjäna pengar. Det enda du vet är fint att tjäna pengar på i Sverige, det är teknologi. Men inte medicin.
Mm.
Men jag får fråga om min vikt. Så då har jag jobbat med Kerstin. Och då har jag försökt att hjälpa henne att samla in pengar till forskning kring det här. Och det är naturligtvis därför att jag själv har det. Och vi har det som en gen i familjen, som min farfar hade det och min farbror hade det. Och då så säger Kerstin till mig att om du går ner 10 kilo så kommer du leva 10 år till. Och då, ja, inte gick jag ner några 10 kilo. Jag gjorde väl lite som hon sa. Och sen kom det här erbjudandet. Då tänkte jag, ska jag få en halv miljon för att leva 10 år till? Det slog jag till. Ja. Så då slog jag till på det där.
Ja, om att vara med i tv och gå ner i vikt så att säga.
Ja. Och då så visade det sig då att Kerstin säger, om du nu gör det, då kommer du att bli av med ditt insulin.
Okej.
Okay. Och du måste nu börja mäta, för jag är inte så där noga att mäta det där insulinet. Eller vill säga med blodsocker. Ja, det dröjde ju inte knappt 14 dagar så var jag tvungen att ta bort sprutan.
Ja.
Och det var, och då, ja, och dessutom, det sa jag redan inför där, att om jag kan i min generation bli ett exempel på att om du motionerar och lägger om din kost så lever du längre. Då tycker jag att jag gör en insats för folkhälsa. Så gjorde jag ju det och sen gick det bara farten. Så att jag gick ju inte ner 10 kilo, jag har gått ner 30 kilo. Och jag håller med, det är också lustigt.
Regelbundna måltider och mycket promenad.
Ja, alltså jag, det är klart att jag promenerar på vintern, men på sommaren jag håller ju på att jobba i Järmed där uppe, så jag behöver inga promenader. Mm. Det springer jag ju runt där. Så att det har gått av bara farten.
Ja, vad härligt. Men alltså, har du alltid levt med diabetes innan där?
Nej, men 15 år.
Ja, okej, det dök upp så här, ja. Åldersdiabetes.
Ja, absolut, det är en tvåa.
Jag hörde dig i någon intervju när du sa att det tog otroligt lång tid för dig att hitta din identitet och sexualitet, sa du också. Hänger de ihop liksom?
Alltså identitet och sexualitet, den sexualiteten man väl född med.
Ja, jo, fast det...
Så den har man väl som den är. Men det är klart att jag kommer ihåg väldigt mycket att jag... hade problem med att identifiera mig. Och sen läser jag Nigel Nicholsons bok om Lady Sackville West. Och då började jag inse, och jag glömmer aldrig, jag var tvungen att åka omedelbart till Sissinghurst, om du har varit där.
Nej. Jag känner inte till den här författaren alls.
Lady Sackville West och Nigel Nicholson. Ja, det är ju ett par och de får två barn. Och det är sonen som har skrivit den här boken. Den heter Portrait of a Marriage eller Porträtt av ett äktenskap. Och de gifter sig. Och sen en dag så måste hustrun... Och de bor på det här som heter Sissinghurst. Och det är ett Tudor House, Tudor arkitektur, vet du. Och sen så ligger ett långhus och så är det den här stora White Garden, du vet, The Burning Garden och så här. Där. Och då är det en promenad. Hustrun vill tala med sin make. Och så hon går alltid omkring i ridstövlar och ridbyxor och... det knakar i paketen och hon måste då berätta för honom att hon har en förälskelse i Virginia Woolf. Men hon skriver ju, du vet, väldigt många romaner som sträcker sig över flera århundraden och olika kön också, hur det förändras. I alla fall så säger hon att jag är förälskad i Virginia Woolf, jag måste tala om det för dig, min älskade make, alltså här ligger det till. Och då tar han en promenad och tänder sin pipa och går och blåsar på den och så kommer han fram till följande. Och så säger han så här, varje människa är unik, ojämförlig med någon annan. Ett kosmos som svävar i den yttre rymden. Om det kosmoset möter ett annat unikt och det uppstår en relation, så kommer man att laddas med energi. Jag är mycket tacksam för din relation till Virginia Woolf. Det fyller dig med energi och det kommer jag få glädje av. Jag är mycket tacksam för det. Och så är nog livet att vi har olika relationer och vi är fullkomligt unika och det viktigaste är att vi fylls av energi och livs. Och då kan det variera. Och det har inte så mycket med sexualitet som väldigt många andra bitar, för sexualiteten är naturligtvis väldigt viktig, men samtidigt finns det väldigt många andra delar i romansen. eller förälskelsen som är lika värdefulla som sexualiteten.
Ja, jag förstår. Mm. Innan jag släpper dig så skulle jag vilja fråga dig vad du tänker att du ska göra med resten av din tid.
Jo, det vet jag.
Berätta.
Jag tror inte att jag blir så gammal. Och det har ju ihop då med min diabetes. Och jag har ju, nu i våras så fick jag återigen en sån där blodförgiftning som bara kommer. Jag tar av ett litet sår. Och varje gång är det lika drastiskt, kan man säga. Och de måste omedelbart hitta någon motgift. Och det går från några timmar så ligger man där på sjukhuset igen. Och det har jag, när jag drabbats av det 3 gånger. Och då innebär det att man måste städa. Och man måste göra upp. Mm. Och nu håller jag på att städa och göra upp. Och då vill, och det är därför jag vill göra den här stiftelsen. Och jag vill se till att det finns ett hem för svenska. Och jag har ju döpt det här till Nordiskt centrum för europeisk astronomi. Ett hem för svensk astronomi. Så håller jag på med det där. Och då är slutresumén av det där att jag vill försöka att etablera att gastronomi är en konstart. Och den enda konstart som man installerar i sin egen kropp. Bildkonst kan man titta på, musik kan man lyssna på, vin kan man dofta på. Så här. Men hela måltiden är ju någonting du installerar i dig själv. Och då har jag fått en idé, jag måste säga att Ingrid Gertz-Mortensson som bestämde sig för 40 år sedan, 35 år sedan, att hon skulle göra om mode till en konstart. Mm. Och just i år är det 10 nationalmuseer i världen som har mode på sina nationalmuseer som en konstart. Liksom här har det ju varit på nationalmuseet, du vet. Men, och då säger ju Ingrid, det är ingen som klär sig i någonting därför man vill veta hur stark fibern är. Utan man vill ju korrespondera med det samhället man lever i. Det är därför man, och samtidigt tycker jag att det är likadant. Vad du sätter i din kropp är på det sätt du vill korrespondera med det samhället, den kultur du finns. Och ju mer du tycker att måltid är en konstart, ju mindre äter du, ju mer genomtänkt är det och ju bättre folkhälsa får vi. Mm. Och det är det vi kan se till exempel genom att vi minskar alkoholintaget och bland ungdom. Och, så här. Och därför vill jag ju då de här sista 5 åren försöka få till. Och nu har jag lagt upp en plan på 5 år. Så då vill jag att det ska sluta med en utställning på Nationalmuseum om måltid som en konstart.
Vad trevligt. Se fram emot det.
Ja.
En bonusfråga också bara. Du som har varit professionell festprissa i nästan hela ditt liv. Hur har du liksom lyckats att inte bli alkoholist?
Nej, men det har ju med en karaktär. Alltså, det hör, tror jag, absolut med att om man som jag föds upp med en trygghet. Man måste ju ha någon trygghet i sig själv. Så att jag har väl fått den där tryggheten. Och jag kommer ihåg, jag brukar ta det exemplet då, att mina föräldrar är ute och julhandlar och kan jag vara 4 år. Och de tappar bort mig. Eller jag tappar bort dem, inte vet jag. Och jag går in i en trappuppgång och jag får aldrig någon stress av det där, utan jag lägger mig och sover och tänker, ja, jag kommer så småningom ligga i min egen säng. Det här är ingen fara, jag kan sova en stund här i trappuppgången. Så jag har aldrig, jag har ju utsatts för många obehagligheter i och för sig då, men jag tror att jag får tacka mina föräldrar att jag fick en trygg uppväxt.
Mm.
Trygghet tror jag är utgångspunkten för det där.
Är det lite genetik också?
Ja, absolut. Min mamma var ju en väldigt trygg och söt och älsklig person. Min pappa hade ju fruktansvärt mycket energi. Så det har jag ärvt därifrån.
Mm. Nu då, så går vi över på succémomentet, frågor du inte fått förut.
Mm.
Och sen så är vi klara, tror jag. Vad har du för invändningar mot banan?
Jag har ingen invändning mot banan. Jag åt den i morse.
Jaha, okej. Okay.
Jag tycker banan är jättebra. Den är lätt att skala. Jag har den alltid på mitt köksbord. Jag äter alltid den banan varje morgon. För det är bra till mina mediciner.
Perfekt.
Så jag börjar med en banan på dagen.
Ja.
Så tycker jag den är rolig och lite fräck.
Ja. Var går gränsen för vad som får förtäras i kollektivtrafik?
Aha.
Och inte?
Alltså jag tycker att det är ett oskick att äta överhuvudtaget och inte sitta ner och skapa en måltid. Det är ett jävla oskick tycker jag.
Så inte ens en banan passerar?
Men jag är inte någon kategorisk människa. Om det nu så att jag blir blodsockerbrist, det är väl bra att stoppa i en banan, kan jag tänka mig.
Okej, men där går gränsen.
Ja. Ja. Jag äter väl inte en korv på kollektivtrafik. Nej. Det luktar och är smetigt och äckligt.
Ja, nej, men det har ju förekommit dock. Du får krympa en känd person och ha henne i din ficka. Vem blir det?
Nej, alltså om jag skulle krympa någon person och ha i min ficka och plocka fram, så är det Lotta Bromé.
Mm.
För att vi har haft så mycket skojigt och vi är själsfränder. Och vi har alltid tid med varandras, så att säga, både glädjen och bekymmer.
Mm. Mår hon bra?
Ja, hon mår bra.
Härligt. Vem tar du helst med till en öde ö? Fisk, fågel eller mittemellan?
Om jag skulle åka till en öde ö, är det som maträtt eller är det som...
Det förtäller inte historien tyvärr. Som sällskap kanske.
Mm-hmm. Det är klart att jag tar med en fågel.
Ja, okej. Okay. Härligt. Har du någon favoritfågel då?
Nej, men då är det naturligtvis... Min favorit är naturligtvis svalor.
Mm. Är det gott att äta?
Nej, det tror jag inte.
Nej. Med det, Carl-Jan Granqvist, så är vi klara för idag.
Tackar.
Tack så
kul
mycket.
Kul att träffa dig.
Yes, Carl-Jan. Otroligt välklädd givetvis. Smetan direkt ut från intervjun för att tala vin i radio. Och att höra honom snacka om det är ju som poesi. Så vill du höra mer av det rekommenderar jag helt enkelt att googla Carl-Jan Vintips, som han gör på regelbunden basis i P4. Missa inte det. Ej heller ska du missa uppvärvning. Kvista in på Instagram direkt, är du snäll. Producenterna heter Carl Birgersson och Saga Markula. Acast heter Acast och jag, Kristoffer Triumf. På återhörande. Hej! Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!